välkomna till krimkalenderns 24 brott i jul 2022.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju då en julkalender. 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto som heter krimkalendern ska ni absolut följa, för där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra.
Mm. Och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. patreon.com/krimkalendern. Då får man ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu finns det dessutom 19 avsnitt som vi redan spelat in som ligger och väntar.
Precis. Och idag så är det Jennys tur att berätta. För vi kör ju varannat fall. Ibland blir det ju dubbelavsnitt då, så att det blir inte riktigt varannan dag. Men varannat fall. Så take it away, Jenny.
Det tog emot, men det fanns ingen annan utväg. Lydia Fairchild ställde sig i kön. Det var många före henne, så det var bara att utrusta sig med ett bra tålamod. Och ett gott humör så att de skulle vilja hjälpa henne. Den 26-åriga Lydia hade skaffat barnvakt åt sina två barn för att kunna gå hit. Det tredje barnet bar hon i sin livmoder. Det var snart dags att föda och då behövde hon ha fått hjälp. Hon behövde kunna ge sina barn mat. Lydia och barnens pappa Jamie hade verkligen försökt hålla ihop sitt förhållande. Men de hade fått sitt första barn så unga och nu gick det inte längre. Kärleken var borta även om de fortfarande var vänner. Och nu var Lydia dessutom arbetslös. Hon behövde försörja sina barn och därför stod hon nu där i kön på socialkontoret i Washington. För att ansöka om welfare, alltså ungefär socialbidrag.
Mm.
Hon behövde klara att försörja sig och barnen tills hon hade fött barnet och kunde börja jobba igen. Mötet gick bra, till en början. Som en del av ansökan ingick det att Lydia och barnen skulle lämna DNA-prov för att verifiera att barnen var hennes. Det var standard. Det skulle inte gå att lura staten på pengar genom att låtsas att man hade fler barn än man hade. Alla lämnade prov. Lydia, barnen och Jamie. Efter ett antal dagar ringde socialtjänsten upp Lydia. Hon hade väntat länge kändes det som och var glad att de äntligen hade hunnit behandla hennes ansökan. Men av någon anledning ville de inte konfirmera via telefon att de skulle få sitt bidrag. De ville att de skulle komma ner till deras kontor. Lydia tyckte att det var lite konstigt. Det kunde väl inte vara så att alla som ansökte om socialbidrag behövde komma ner till socialkontoret för att få veta om det blev beviljat eller inte. Dessutom visste hon ju att det skulle bli beviljat. Hennes familj uppfyllde alla kriterier. Det kändes som slöseri med resurser och socialsekreterarens tid att behöva lämna alla besked personligen. Men nåväl, var det så deras rutiner såg ut så var det väl så. Men när Lydia kom in på socialkontoret blev det hela ännu märkligare. Hon visades in i ett rum och blev ombedd att slå sig ner. Men där satt inte bara en socialtjänstperson, där fanns även en person som presenterade sig som åklagare.
Oj.
Åklagare, tänkte Lydia. Vad handlade det här om egentligen? Socialtjänstepersonen berättade att DNA-proverna nu var klara. Och det var helt klart att det var James som var pappan. Hans DNA matchade barnens med 99%. Men däremot verkade det som att Lydia inte var deras biologiska mamma.
Oj, det brukar man ju ha koll på.
Ja, Lydia satt helt stum. Vad menade de? Såklart var hennes barn hennes. Nu ändrades tonen i rummet. Nej, Lydias barn var inte hennes, sa åklagaren. Hon hade kanske stulit dem från någon annan, antyddes det. Eller så hade hon på något annat sätt fått händerna på barn som egentligen inte var hennes. Kanske hade hon lånat barn av någon annan. Kanske hade hon och Jamie inte något förhållande alls och hade aldrig haft. Kanske var Jamie tillsammans med någon annan, barnens riktiga mamma. Och så hade de gjort något slags avtal om att Lydia skulle få låtsas att barnen var hennes för att kunna få bidrag. Vad en anledning var så hade Lydia begått bedrägeri, allra minst. Och kanske ännu värre än så. Kanske var hon en kidnappare.
Mm.
Lydia hade alltså enligt åklagaren blivit påkommen med att antingen ha fått låna barn av någon för att få pengar av staten. Eller så hade hon stulit barnen av någon annan.
Ja, jag tänker också så här, för att det vet jag ju att det har skett misstag på BB.
Mm.
Att man liksom har skickat hem fel barn med fel föräldrar. Men då borde ju båda föräldrarna inte matcha.
Precis, och det här är ju faktiskt två barn. Så dessutom. Du tänker att det skulle hända då två gånger.
Mm.
Ja, plus att då pappan matchar. I USA finns det en nedlåtande benämning som kallas welfare queens. Alltså bidragsdrottningar typ. Kvinnor som lever på bidrag som de egentligen inte har rätt till. Det här begreppet myntades av en dagstidning 1974. Men det kom att bli ett vedertaget begrepp när Ronald Reagan kom till makten 1976. Han var ju republikan och förespråkade hårdare tag mot fuskare och personer som försökte sko sig på samhällets skyddsnät. Benämningen var, förutom att den var fördomsfull och drog alla ur en kam, för något bara några fåtal liksom höll på med, även rasistisk. För de här så kallade welfare queens, de var enligt president Ronald Reagan nästan alltid kvinnor som hade mörkare hy än vad han hade. Och Lydia var förvisso ljushyad, men Jamie var det inte. Och då var Lydia precis som de, inom citationstecken, verkade åklagaren mena på. De, alltså de med mörk hy. Och det som antyddes då var att de här de, inom citationstecken, var de som såg ut samhällets resurser. Ett barns DNA borde visa en stor överensstämmelse med barnets biologiska mammas DNA. Men i Lydias fall visade hennes DNA ingen match alls. 0%. Så att det skulle kunna vara hennes biologiska barn var statistiskt sett i princip omöjligt. Lydia insisterade. Hon hade varit gravid i 9 månader med båda sina barn. Och hon hade fött dem på ett sjukhus. Det var en läkare med och Jamie var med. Lydias mamma var med. Alla kunde intyga att Lydia var mamma till sina barn. Men åklagaren hade stött på bedrägerifall som det här förut. Men sällan hade han stött på en person som stod på sig så som Lydia gjorde. Kanske kunde det trots allt ha blivit något fel med testet. Så DNA-testerna gjordes om. Och kom tillbaka med precis samma resultat. Lydia var inte barnets biologiska mamma. Testerna gjordes om en tredje gång och en fjärde. Samma sak. Lydia var inte biologisk mamma till de barn hon hävdade var hennes. Hon var en bedragare. Barnen var vid det här laget ledsna och förtvivlade. De tyckte inte om att behöva ta blodprov och att topsas i munnen och näsan hela tiden. De var små. De förstod inte, vilket kanske tack och lov då att de ändå inte förstod varför. Och deras annars så glada mamma hade börjat verka ledsen och det blev värre och värre. Det som Lydia först nästan hade skrattat bort gjorde henne nu livrädd. Åklagaren menade verkligen allvar. De kunde ta hennes barn ifrån henne och dessutom kunde hon åtalas för bedrägeri.
Fy, vad sjukt! Ja,
kanske till och med för kidnappning.
Men hur har det här gått till? Liksom?
Det kommer du kanske få höra i fortsättningen. Eventuellt.
Jag vet inte vad jag gör om du bara, man vet inte.
Lydia hade letat hemma efter allt som kunde bevisa att barnen var hennes. Hon visade socialtjänsten och åklagaren barnens födelsebevis. Hon visade foton på när hon hade varit gravid med dem. Den läkare som hade varit med under båda förlossningarna sa att han skulle ställa upp och vittna till hennes fördel om det behövdes. Men åklagaren menade på att det inte spelade någon roll om Lydia hade foton eller en läkare som verifierade att han hade varit med när hon födde barnen. Lydia må ha varit gravid, men kanske hade hon varit en surrogatmamma på olaglig väg. För att hon fanns liksom inte registrerad som surrogat i något register. Nej. Så att hade hon varit det så hade det varit olagligt. När Lydia gick ut från socialtjänstkontoret efter ett av de otaliga möten hon hade kallats till sa socialtjänstpersonen: du vet att vi kan komma och ta dina barn när som helst, eller hur?
Åh, fy sinnes.
Vid det här laget hade Lydia total panik. Vad hade gått fel? Proven kunde ju inte vara förväxlade. Dels hade de gjort otaliga DNA-test nu. Alla kunde ju inte vara fel. Och dessutom visade ju samtliga just att Jamie var pappa till barnen.
Ja, det är ju just det.
Ja. Åklagaren hörde av sig då och då till Lydia och berättade att hon skulle bli åtalad. Det handlade bara om vad hon skulle bli åtalad för. Det var liksom det de utredde. Så det var alltså lika bra att hon erkände direkt. Då skulle hennes straff kanske kunna bli mildare. Hade hon kidnappat barnen? Eller hade hon lånat dem av någon släkting eller vän för att försöka begå bedrägeri? Berätta, berätta, berätta. Lydia trodde att hon skulle gå sönder. Lydias föräldrar som från början ryckt lite på axlarna av situationen när de hade hört första gången. För de tog för givet att det här är någon förväxling eller någonting.
Ja, vilket man ju såklart gör. Vilket det låter som att Lydia också gjorde. Liksom.
Det måste vara något administrativt eller någonting som har gått fel så.
Just också med tanke på att det är just mamman.
Ja.
Jag har fött det här barnet. Liksom.
Precis.
Det var inte en unge som gick till skolan i 6:e klass och så var det en annan unge som kom tillbaka. Nej. Utan att jag märkte det. Jag lovar.
Precis. Och hennes föräldrar började då också få panik. För de visste ju att deras dotter inte var en lögnare. Och de hade sett henne gravid, och om det hade varit äggdonation eller surrogatmödraskap så hade de vetat om det. Åklagaren sa att Lydia kanske skulle behöva genomgå ett lögndetektortest. Lydia hade ingenting emot det. Hon visste att hon inte ljög. Men det blev inga tester. Åklagaren var rätt nöjd som det var, för DNA ljuger inte. Och just den uppfattningen om DNA som bevisning visade sig göra det svårt för Lydia att anlita en försvarsadvokat. För som sagt, DNA-bevisning gick i princip inte att säga emot, och en försvarare vill helst inte ta sig an ett fall som är dömt att misslyckas från början.
Ja, och där blir det ju också DNA just på det här sättet blir ju ganska förödande. För jag tänker att ibland så kan det vara så här, ja, men om du till exempel tänker på det här helikopterrånet ja. Av G4S, ja. Han som är dömd som liksom piloten, mm. han menar ju att ja, ni hittar mitt DNA där. Men det kan ju ha kommit dit för, alltså på något annat sätt. Men just ett DNA som avgör om man är mamma till ett barn eller inte. Den är ju lite svår att liksom på något vis hitta en liknande förklaring.
Ja. Men till slut hittade Lydia i alla fall en advokat som var villig att föra hennes talan i rätten. Alan Tindall. Alan var också skeptisk till en början. Ja, han var faktiskt mer än skeptisk. Men ju mer han pratade med Lydia, desto mer började han uppfatta henne som ärlig. Alan bestämde sig för att tro på det Lydia berättade för honom. Han förstod inte hur det hade gått till. Men han trodde ändå att hon talade sanning om att barnen var hennes.
Mm, det är ju den inställningen han måste ha också för att eventuellt börja leta ja, efter en förklaring.
Eller hur? Under tiden förberedelserna inför en kommande rättegång höll på, när hon alltså fortfarande inte blivit åtalad. Under tiden så började Lydia och hennes familj göra andra förberedelser. De skulle gömma barnen. De visste att socialtjänsten skulle kunna komma vilken minut som helst och ta dem. Och då kanske de aldrig mer skulle se barnen igen. Och samtidigt gjorde de vad de kunde för att inte låta barnen märka av deras oro. Men Lydia klarade det inte längre. Hon hade blivit så skör. Hon kunde sitta vid middagsbordet och äta med sina barn när tårarna plötsligt började rinna.
Mm.
Lydia försökte förbereda sig för att försvara sig i rätten, men hon visste inte hur. Det var hon mot åklagaren och polisen. Det var hon mot socialtjänsten. Det var hon mot staten. Det var hon mot DNA.
Ja, men också att det inte bara har att göra med så här, okej, men då kanske hon inte får socialbidrag.
Nej.
Utan just det här att de kan ta barnen ifrån ja, henne.
Och sätta henne i fängelse.
Oh.
Men på andra sidan landet, i Boston, hände saker Lydia inte hade en aning om. En kvinna vid namn Karen Keegan var sjuk. Karen var 52 år gammal och hade fel på en av sina njurar. Fick Karen inte en njurtransplantation snart så skulle hon dö. Men Karen hade tur. Hon hade en stor familj och alla var villiga att ställa upp och donera en njure till henne. Bäst var förstås om det var någon som var så nära henne biologiskt som möjligt. Två av hennes tre söner verkade vara bra kandidater. Hennes tredje son testades inte för att han var inte myndig då. Så tester av hennes söners förutsättningar genomfördes. Och när Karens läkare ringde henne för att berätta om någon av hennes söners njurar kunde användas, vändes hennes förväntning till chock. Du är ju inte biologisk mamma till dina söner. De kan inte donera en njure till dig. Karen var stum. Hon visste inte vad hon skulle svara. Hennes söner var hennes biologiska såklart. Det här var ju löjligt. Hennes läkare lät lika förvånad han. Han sa att han aldrig hade varit med om någonting liknande och inte visste vad han skulle tänka. Han hade ingen anledning att misstro Karen. Hade hon vetat att det här inte var hennes biologiska söner, då skulle hon väl aldrig ha föreslagit dem som möjliga donatorer från början. Så i det här fallet var alltså ingen som misstrodde Karen. Kanske för att hon inte hade något ekonomiskt att vinna på det här. För Lydia hade ju ansökt om ekonomiskt bistånd när det här upptäcktes.
Ja.
Lydia hade en anledning att luras. Hon hade en anledning att ljuga. Lydia var en welfare queen. Det var inte Karen.
Mm.
Därför lades det betydligt större kraft på att utreda vad det egentligen var frågan om i Karens fall. I Lydias fall antogs hon ju direkt vara skyldig till brott, det var bara frågan om vad.
Mm.
Trots att det fanns så många saker som pekade på att Lydias barn var hennes. Det var liksom bara en enda sak som pekade på motsatsen, men det var just det här DNA liksom. Karens läkare såg inte det här som ett bedrägerifall och det verkade ingen annan göra heller. Det var helt enkelt ett medicinskt mysterium. Det gjordes fler DNA-test på Karen. Och den här gången togs det inte bara från ett ställe utan på olika ställen av hennes kropp. På olika organ, på hennes hår. Dessutom togs det även DNA-prover på hennes yngsta son den här gången.
Just han som inte var myndig.
Precis. Mm. Karen hade tidigare behövt ta bort en benign, alltså ofarlig, eller i alla fall inte cancer, en tumör på sin sköldkörtel för några månader sedan. Tumören hade sparats och nu togs DNA-tester även på den. Inget av de DNA-tester Karen tagit innan matchade hennes äldsta söners DNA. Men DNA från tumören gjorde det. Den hade samma DNA som hennes två äldsta söner. Testerna för hennes yngsta son visade däremot att han var hennes biologiska son om man tittade på de övriga proverna. Alltså från de andra delarna av Karens kropp.
Men matchade inte med tumören då?
Precis.
Eller? Jaha.
Karens läkare visste att han hade hittat den felande länken. Men han förstod inte vad det betydde. Det var som att Karen hade flera olika uppsättningar DNA. Många undersökningar senare hade läkarna svaret. Karen var, kan man säga, sin egen tvilling. Hon led av, om man nu kan säga led, av chimerism.
Mm-hmm.
Har du hört det förut?
Nej.
Jag hade inte heller gjort det.
Nej.
Här kommer lite fakta om chimerism.
Ja, tack.
Den antika grekiska mytologin innehåller berättelser om en eldsprutande varelse som kallas chimär. Det här skrämmande odjuret är en blandning mellan ett lejon, en get och en orm. Men chimärer är inte bara en del av mytologin. I verkliga livet är chimärer djur eller människor som innehåller celler från två eller fler individer. Deras kroppar innehåller två olika uppsättningar av DNA. Det finns bara ungefär 100 dokumenterade fall i världen, men det beror troligen till viss del i alla fall på att om man inte haft en anledning att testa, som i Karens och Lydias fall, då vet man ju säkert inte, och inte då.
Nej, i och med att det inte är någonting man lider av, som du sa.
Precis. Mm. Bland människor innebär den vanligaste typen av chimerism att en gravid kvinna absorberar några celler från sitt eget foster i magen och får sitt ursprungliga DNA ändrat. Det kan även ske omvänt, att fostret absorberar celler från sin mamma. Och det här kallas för mikrochimerism. Och då finns det fortfarande en koppling mellan mammans och barnens DNA. Det är bara liksom, det avviker mer än vad det skulle gjort annars. Mm. Och här har jag skrivit manus. Jag måste erkänna att det var rätt svårt att sätta sig in i att förstå det här utan någon medicinsk kunskap. Ett annat fall av chimerism är när en kvinna väntar tvillingar och det ena embryot dör i livmodern. Då händer att den överlevande tvillingen absorberar celler från sin döda tvilling. Det gör att den som överlever kommer att ha två uppsättningar gener. Det här var naturligtvis dåliga nyheter för Karen Keegan. Hennes söner kunde inte ge henne en ny fungerande njure. Men jag kan avslöja att det löste sig för Karen ändå. Men vad betydde då fallet med Karen Keegan för Lydia? Kunde även hennes fall vara ett fall av chimerism? Det var dags för Lydia att föda sitt och Jamies tredje barn. Det hade gått ett par månader sedan socialtjänsten anmälde Lydia till polisen. Åklagaren var fortsatt misstänksam. Det behövde bevisas att Lydia faktiskt födde barnet. Det beslutades därför att en polis skulle delta vid förlossningen för att kontrollera att det faktiskt kom ut en bebis ur Lydia. För att polisen och åklagaren lättare skulle kunna planera sin tid fick inte Lydia föda när hennes kropp och bebisen var redo. Istället bestämdes ett datum och en tid. Lydias förlossning sattes igång med hjälp av mediciner och dropp. Lydia hade ingenting att säga till.
Men vilket fruktansvärt intrång.
Ja, det här är så fruktansvärt. Så det är...
Mm. Också bara så här, för bara när du sa att någon skulle vara med vid förlossningen så kände jag bara så här, ja, nej.
Nej, det skulle vara en polis som står och tittar på. Liksom.
Fy! Ja. För där kan jag ju tycka att barnmorskan borde väl kunna... Alltså.
Ja, eller hur? Vem som helst. Barnmorska, läkare, vem som helst som var där som var inte familjemedlem. Utan...
Ja, om det nu var så viktigt. Ja. Men just, fy vad hemskt. Ja. Mm.
Och som sagt, Lydia hade ingenting att säga till om. Hon ville inte heller säga till. Hon vågade inte. Det var för mycket som stod på spel. Hon kunde förlora sina barn nu. De två hon redan hade och det barn hon nu skulle föda. Efter förlossningen, bara minuter efter, gjordes ett DNA-test på bebisen. Polisen hade inte släppt den nyfödde med blicken för en sekund. Ett nytt DNA-test togs från Lydia vid samma tillfälle. Lydia, som blivit härdad vid det här laget, blev inte förvånad när resultatet kom tillbaka 2 veckor senare. Hon var inte mamma till det här barnet heller, trots att en polis hade sett henne födare.
Men vet du vad, det där var ju ändå skönt, för att nu när du pratar om Karen... hon hade ju det tredje barnet där, hade ju matchat hennes DNA. Så att det hade ju varit skitjobbigt om det inte hade varit fallet, ja, för Lydia.
Faktiskt. Det hade varit hemskt på ett annat sätt som kanske hade varit ännu värre.
Ja. För att nu bekräftas ju ändå liksom att det, någonting kan ju, måste ju uppenbarligen vara fel.
Ja. Om det inte handlar om surrogat eller någonting, den typen av.
Men, just det.
Ja. Men som sagt, det är ändå, jag kan inte säga bättre, det är helt fel uttryck, men
inte lika dåligt.
Inte lika dåligt. Men nu börjar ju i alla fall vi ana att det här handlar om ett fall av chimerism.
Men det här med Karen som på andra sidan landet, ja, det var en helt, alltså det hände typ nu också. Alltså
ja, det hände samtidigt, ja, med bara några månaders mellanrum.
Precis, så att det är ju en ny grej. Folk känner inte till detta liksom.
Nej. Men det här med att det handlade om chimerism, det hade ju varken åklagaren eller polisen en aning om. Nej, de trodde fortfarande att Lydia försökte bedra staten. Eftersom polisen som var i rummet när Lydia födde sitt barn var helt säker på att Lydia i alla fall burit barnet inom sig, att hon alltså varit gravid med det, så var åklagarens teori att Lydia varit just en surrogatmamma. Men att hon alltså sen hävdat att bebisen och de två tidigare var hennes biologiska. Det var tydligt att Lydia alltså hade gjort det för att tjäna pengar. Dels hade hon tjänat pengar på att vara surrogat. Dessutom måste hon ha gjort det utan att betala skatt, alltså gjort det svart. Och så måste det ha varit, menade åklagaren, eftersom det inte fanns i några register. Och i steg två hade hon alltså försökt tjäna pengar, ännu mer pengar, genom att påstå att barnen som hon fött åt någon annan var hennes egna.
Så hon har fött barn åt någon annan, men hennes man är biologisk och genetisk pappa, och så har hon behållit barnen. Okej.
Okay. Det är... Lydias advokat Alan Tindall hade ju varit på Lydias sida nästan från första början. Och nu var han upprörd. Lydia behandlades som en grovt kriminell person utan att ha blivit dömd för brott. Inte ens åtalad, även om hon hotades med det hela tiden. Och Alan var inte den typen av advokat och inte heller den sortens person som bara gav upp. För det här handlade ju om Lydia och hennes familjs framtid. Alan gav sig fasen på att han skulle rent få Lydia. Så Alan började läsa på. Och läsa på och läsa på. Till slut sätter han på flera artiklar om en kvinna som heter Karen och som bodde i Boston. En kvinna som hade två olika uppsättningar DNA.
Bra, Alan.
Visst. Och snart var det uppenbart för Alan att fler undersökningar behövde göras. Fler test. Han kontaktade åklagare och domare och bad om att utredningen skulle pausas. Och ett framtida datum för åtal och en eventuell kommande rättegång skulle pausas dem också. Nu testades Lydias DNA igen. Hennes DNA togs från alla möjliga delar av hennes kropp den här gången. Testerna fortsatte att vara negativa, alltså inte visa någon match. Mm. Det såg fortfarande inte ut som att Lydia var barnets mamma. Tills de tog ett prov från hennes livmodertapp. DNA därifrån matchade alla hennes barns DNA.
Ja. Nu börjar man andas här,
ja,
igen.
Eller hur? Det åklagaren gjorde nu, vilket är märkligt att det inte gjordes från första början, var att begära att Lydias mamma, alltså barnets mormor, testades.
Mm-hmm. För att kunna säkra släktskap där.
Ja,
liksom.
Eller hur? Ja. Och Lydias mamma ville förstås inget hellre. Liksom. Och hennes DNA-test visade tydligt att hon var barnets mormor.
Men inte Lydias mamma.
Precis. Och såklart, Lydia var ett fall av bevisad chimerism. Hennes barn var visst hennes. Hon hade ett DNA i livmodern, ett DNA som matchade alla hennes tre barns och ett annat DNA när hon topsades i munnen och när det togs prover i andra delar av kroppen. Men vad hade hänt med Lydias fall om Karen inte hade behövt en ny njure samtidigt som Lydia behövde stöd med försörjningen för sina barn? Det här är ett fall med många bottnar och många förgreningar. Det handlar om DNA och det handlar förstås också om chimerism. Men det handlar också om hur olika grupper i samhället ibland eller ofta behandlas olika.
Men det handlar ju också om en tillförlit på vetenskapen som ibland kan bli blind.
Precis.
Känner ju jag, och det har man ju sett. Och det är ju så mycket lättare såklart att se det i efterhand.
Efterhand,
när man tillbaka,
ja,
på någonting. Men och, det gör vi säkert idag också. Att man utgår ju från det man vet hela tiden. Men då kan det ju också bli väldigt, väldigt fel. som att man åtalar någon för att, eller anklagar någon för att ha stulit barn, trots att det är deras biologiska barn.
Precis. Ja, och det här var ju så, känns som att det var så otroligt nära. Men precis som du sa, Karens och Lydias fall startade en debatt inom läkarvetenskapen och inte minst inom rättsvetenskapen. Kanske var DNA som bevisning inte lika tillförlitligt som man hade trott innan. Samtidigt var det vanskligt att ge DNA en för liten betydelse baserat på att vissa personer har chimerism, för de är förmodligen inte så många. För att DNA är ju ändå ofta ett väldigt bra verktyg.
Jag funderar också på, ja, speciellt nu, dels nu när man kan hålla på med genealogi, alltså att man kan hitta liksom, alltså släkt-DNA, som ju vissa har blivit tillfångatagna på nu.
Ja.
Inte minst Erons. Och då kan man ju hitta rätt alltså på det sättet. Och om man då vet om nu chimerism, så kan man ju testa den personen. Och så tänker jag, om man nu försöker utnyttja det faktum att man har chimerism, ja, då finns ju det säkert registrerat i något slags dokument. Så då är det så här, om man hittar det här DNA, så blir det ändå som att man så här, aha, den här personen har dubbla uppsättningar DNA. Alltså förstå, det blir svårt att utnyttja det faktum, ja, att man har chimerism. Precis. Tänker jag.
Jag försökte söka på om, för de fall, alltså det finns inte någon bra statistik just i och med att de som har upptäckts i samband med att det har varit något, någon operation som behövs göras eller någonting. Men jag försökte söka upp om det inte gjorts några tester på ett stort urval människor, liksom bara en population av människor, för att se hur många som är chimeras. Men jag har liksom inte hittat något.
Nej. Men sa du inte att hur ovanligt det var? Då hade du inte någon...
Det finns 100 liksom hittade fall, men de har ju hittats för att någon har behövt en njure.
Ja,
eller...
då vet man ju inte. Nej. Jag fattar. Mm.
Och märkligt nog så jag har inte hittat några tester, för jag tänker att det borde väl ha gjorts, men jag har inte hittat något. I källorna jag hittat står det egentligen bara att osäkerheten är stor.
Ja, där tänker jag ju återigen, för att nu är det ju ganska vanligt att man kan skicka in DNA till liksom olika hemsidor. Ja. Och så får man liksom tillbaka, och då måste man ju märka så här, nej men oj, jag är ju inte dotter till mina föräldrar ungefär. Precis. Alltså det borde ju finnas så här oförklarliga
fall, ja.
Ja, ja. Och det ju... tycker inte jag att jag har hört någonting
nej,
om.
Nej, inte jag heller, och det är ju faktiskt, det är ju rätt många, jag har fått intrycket av att det är många i USA framförallt, som det kanske är i Sverige också, vad vet jag, eller i världen i stort. Men det är
som
ju
har skickat
rätt,
in.
Ja, det är ju rätt många som gör det numera. Mm. Men jag hittar ingenting i... I en artikel stod det att man eventuellt tror att en person på 500 000 är en chimera. Men artikeln citerade ingen källa, så att jag kan inte använda det som fakta. Och frågan är som sagt, hur hade det gått för Lydia och hennes barn om det inte hade upptäckts att Karen led av chimerism?
Alltså fick hon någon ersättning för det här? För nej. Det är ju, nej,
ingenting.
Ingen ursäkt, ingenting.
Karen kom från en högre medelklass och levde i en kärnfamilj där medlemmarna var framgångsrika. Lydia var fattig. Förvisso med ljus hy, men med barn som inte hade det. Lydia fick till slut behålla sina barn.
Mm.
Men det var nog rätt nära att hon inte hade fått det.
Mm.
Och det var slutet på dagens fall.
Du, var intressant.
Mm.
Som sagt, jag hade inte heller någon aning alls. Nej. Och vad hemskt, vad så extremt tragiskt.
Ja. Och känns, alltså hur hon måste ha mått. Det går inte ens att föreställa sig.
Nej.
När jag stötte på det här först och jag började läsa om det, då trodde jag att det var ett bedrägerifall. Och det var därför jag fastnade för också, för att det var så otroligt intressant. Så, men det var dagens fall.
Tack snälla. Jag tyckte det var väldigt... Ja, det gick in i hjärtat på något vis. För att jag kan verkligen förstå hur det måste ha känts. Att liksom på något vis alltså bli anklagad för någonting. Men också så här... Alltså förstå vilken panik och bara... Nej, men det här är inte dina barn. De kan vi ta ifrån dig nu. Och när man bara själv vet...
Ja. Och det verkar som att det var en ganska hotfull, om man ska säga, stämning. Framförallt av åklagaren liksom.
Du vet väl att vi kan ta dina barn ifrån dig när som helst. Jag undrar, men så börjar jag också undra på andra saker. Vilket är typ så här, hur lika är de varandra?
Utseendemässigt?
Ja.
Det vet inte jag, för det finns ingen, jag vet ju inte åldrarna på barnen heller.
Nej, men jag tänker rent på liksom om man inte har samma DNA.
Ja, du tänker så?
Ja. Vad chimerism då har för följder rent liksom arvsmassemässigt.
Det har jag inte ens tänkt på. Det borde vara, kan ju vara rätt stor skillnad då.
Hur många lyssnare tror du sitter och googlar efter det?
Hör av er till oss när ni har svar.
Berätta! Nej, du var riktigt, riktigt tragisk. Men vilken tacksamhet jag känner också att det här hände med Karen. Och att det inte gick ut över henne, utan hon fick ju sin lever vara ja, hon behövde.
Precis. Nej, förlåt, sin njure. Men det löste sig.
Och sin njure, mm. Ja.
Men också för henne, vilken chock. Det här är inte dina barn.
Undrar vad det hade för liksom följder i den familjen. Mm. Alltså Lydias familj. Ja. Att behöva gå. För det lät ändå som att det var lite utdraget också.
Ja, alltså det var ju över minst 3 månader. Vilket låter rätt lite. Men alltså att leva med det där varje dag.
Ja, det kan ju absolut påverka liksom familjedynamiken och så vidare.
Ja, usch och fy.
Ja, tack snälla. Ja. Det var väldigt annorlunda. Väldigt, väldigt intressant.
Mm, vad bra. Ja. Och det tycker jag också. Jag håller med.
Vilket tur.
Ja.
Men hörni, vi hörs igen imorgon.
Det gör vi. Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då.